Välkommen till Skånes taltidning nummer 37 2024. Utgivningsdag torsdag den 12 september. Solen går upp klockan 6.34 och ner igen redan 19.32. I studion Mats Sundling och Dodo Parikas. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Hackande ljud i förra veckans tidning. Så här kan du få en ny skiva.
Sänkt skatt och lite mer pengar till vård- och försäkringskassan. Nyheter i den kommande höstbudgeten.
En pers, men det gick. Så var det att springa ett halvt maraton, ledsagad med Googles AI-teknik.
Medan blind smålänning klarade Helsingborg maraton på det analoga viset.
Tre svenska medaljer i Paralympics i Paris. Tandemcyklisten Louise Jannering nöjd med sin insats men funderar över framtiden.
Bra svenska insatser i Paris, men den rekordlilla medaljskörden är ett wake-up call.
Samtidigt har svenska medier bevakat Paralympics mer än förr. Och läsarna, de är intresserade, säger man på Dagens Nyheter.
Hon talar om det svåra. Vi ska höra 15-åriga Liv om hur det är att leva som blind, om vardagen, sitt sociala engagemang och om sin ätstörning.
Öppnat och stängt med krogar, butiker och barnavård.
Evenemangstips med beredskapsvecka och nordiskt ljus.
Och kalendern med allemansrätt, planeter och biskopsvigning.
Anslagstavlan med en gemensam lokaltavla för hela Skåne. Med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist, redaktionsrutan.
Vi börjar med ett meddelande från redaktionen. Vi hade tyvärr problem med en del av ljudfilerna till nummer 36, alltså förra numret av taltidningen. Ett störande hackande hördes i en del av inslagen. Det gällde såväl hemsidan, podden, MTM-prenumerationerna samt CD-skivorna. Är du CD-prenumerant och önskar en ny skiva, ring 040 673 0970 eller mejla skanestaltidning@skane.se så skickar vi ut en ny skiva. Och vi ber om ursäkt.
Den 19 september överlämnas regeringens budgetförslag för 2025 till riksdagen. Men en hel del presenteras i förväg. Här är ett axplock och i korthet. Sänkta skatter för den som uppbär lön och för pensionärer. Mer pengar till regionerna för sjukvården. Tillskott till Försäkringskassan, bland annat för att minska handläggningstider. Och ett ökat högkostnadsskydd från och med 2026 för tandvård till de som fyllt 67 år. På bekostnad av gratis tandvård för vissa yngre. Ja, det är några av förslagen som regeringen redan gått ut med. Vården föreslås få 3 miljarder, varav 1 miljard för att förkorta vårdköerna. Inflationen har visserligen minskat, men det kommer att ta tid innan det märks i regionernas budget, menar regeringen. Det framgår dock ännu inte om de generella statsbidragen till regionerna också kommer att höjas. När det gäller skatterna föreslås höjd jobbskatteavdrag för de som är i arbete och sänkt skatt för landets pensionärer i form av en höjning av grundavdraget som beräknas ge medianpensionären en skattesänkning på drygt 100 kronor i månaden. För vissa sparformer införs också skattelättnader. Och vad gäller det ändrade högkostnadsskyddet för äldres tandvård ska en utredning titta på utformningen av detta.
Skånske Fatmir Seremeti blev den första blinda personen att springa ett halvt maratonlopp utan fysisk kontakt med en ledsagare. Goalball-veteranen från Malmö var en av 18 000 som i helgen sprang Stockholm halvmaraton. Och han gjorde det som ett test av Googles nya ledsagningsteknik med AI där han följde sin ledsagare med en mobiltelefon på bröstet.
Jo, men det gick bra. Vi tog oss i mål och utan några fadäser. Så att absolut, jag måste ändå svara på att det gick bra.
18 000 personer, 20 kilometer genom centrala Stockholm. Om vi börjar med tekniken, hur funkar den i det här sammanhanget?
Jo, men tekniken gör ju inte någon skillnad egentligen om det är jättemycket folk eller lite folk. Den funkar liksom som den gör ändå, alltid. Problemet är ju när det är så mycket folk som det var nu på loppet. 18 000 människor. Då kan det ju vara vissa som tränger sig in mellan min kamera då som finns på mobilen och löparens, den siktade löparen framför mig. Vilket gör att den bryter av kontakten för en liten stund. Men den tar ju upp den igen inom liksom loppet av mindre än en sekund. Så det stör egentligen inte jättemycket. Men problemet är att vi springer med ett avstånd på ungefär 1,5 till 2 meter mellan varandra. Och om någon tar sig in däremellan och inte håller samma tempo som vi och så där, så har inte jag en chans att liksom så här stanna upp eller så där. Så det var ju bara att vi hade säkerhetslöpare den här gången, 2 stycken, en på varje sida av mig, som höll människor borta.
För nytillkomna tekniken, ja, du har en mobil på bröstet som håller koll, en mobilkamera då, som håller koll på din deltagare som springer fritt framför dig. Och sen piper i öronen.
Exakt, jag har en Google Pixel-mobil då som jag strappar på en sele på bröstet. Och sen har jag såna här Shox-hörlurar som inte Google då tillverkar, utan det är ett eget märke. Och de ger mig feedback från telefonen om var jag är i förhållande till min löpare då som springer framför mig. Så hamnar jag för långt till höger så får jag indikationer på det genom olika pipljud. Hamnar jag för långt till vänster så är det samma sak. Hamnar jag för långt bak så att vi riskerar att tappa kontakten, då ber den mig att öka genom en annan signal. Och hamnar jag lite för långt fram så meddelar den också mig det. Så det finns ju ett optimalt ljud och optimalt avstånd som jag bör försöka hålla under loppet.
Mm. Och här var det då väldigt mycket människor och väldigt trångt. Hur var det samtidigt att försöka hålla koll på signaler i öronen?
Ja, så det var en pass. Det var tufft, det var jobbigt. Det krävdes fokus hela vägen. Och det är egentligen för att det var så mycket folk. Så att jag behöver liksom verkligen hålla mig i linje med min löpare. Så jag har inte jättemycket svängrum. Utan jag var ju tvungen att hålla mig exakt på linje med min löpare varje gång och i svängarna liksom att följa med in på banan precis så som min löpare springer liksom och inte ta en genväg eller så. Alltså det var hela tiden hålla fokus och lyssna på det här olika typen av ljud så att jag inte hamnar för långt för nära löparen eller för långt bak. Normalt när man springer såna här långa lopp liksom så hamnar man lite i trans ibland, lite så här att man hamnar någon annanstans i funderingarna och så rätt vad det är så har det gått en 4, 5, 6 kilometer. Liksom. Här var det hela tiden att så fort tankarna sticker iväg så måste man tillbaka igen och fokusera på ljudet. För det ger ju mig feedback hela tiden på var jag är någonstans.
Mm. Sluttid 2,5 timmar någonstans, plats 7000 någonting av 18 000. Gick det som du hade tänkt det?
Ja, ungefär. Kanske något långsammare. Men helt ärligt så beror det nog inte på själva tekniken i sig, utan det beror på att det var väldigt varmt och det var väldigt, väldigt, väldigt mycket människor. Och det ser man ju också, jag menar, strax under 2,5 timme och jag är på 7000:e plats någonting. Och det är 11 000 bakom liksom. Så det säger ju lite, och det var väldigt många människor som kollapsade och sådär som ambulans och sjukvårdspersonal fick ta hand om. Det låg någonstans mellan 26-27 grader liksom under loppet. Så det var tufft. Men måste också ge beröm till löpare överhuvudtaget, vilken community det är. Det var häftigt liksom. Det har ju blivit rätt stort i media det här med att jag skulle testa det här med Google och så. Och
ja, alla har skrivit artiklar och gjort tv och radio.
Ja, men precis. Och många har ju känt igen det och känner igen mig under loppet. Och liksom så efter ett tag kände jag mig lite som Forrest Gump. Liksom att ha ett helt gäng som springer efter och hejar och har sig och hjälpte till och var behjälpliga med att inte släppa in folk så att de bryter min kontakt med min löpare och så, utan såg till att folk ska de springa om så ska de springa om på rätt sida och sådär. Så att det var magiskt, det var en upplevelse verkligen på alla sätt och vis.
Den här tekniken ger ju en större frihet än om man springer med ett rep, traditionella sättet att löpträna om man inte ser. Är det en teknik för vem som helst?
Svår fråga. Så här, jag tror att på träning, på mindre lopp så kan den definitivt användas redan nu, i nuvarande form. Ska man springa ett lopp med 18 000 människor, ja, då kräver det lite mer förberedelse, lite mer folk. För att det är inte där ännu, men det är fortfarande ett forskningsprojekt. Så att det här kommer ju kunna bli väldigt, väldigt bra. Men jag har ju liksom inte mer att säga om när och hur och sådär.
Mm. Du har nämnt det tidigare att använda det här som en ledsagning för löpning. Det är kanske inte det ultimata, att det finns andra sätt att använda det på i andra sammanhang som kan underlätta också i vardagen.
Jag tror att AI och maskininlärning blir ju det ultimata oavsett om man ska hålla på med löpning, skidåkning, cykling eller om man ska hålla på med helt vardagliga grejer som att hitta i affären eller hemma i sitt eget kök. Jag tror att det här är bara liksom början av fantastiska saker som kommer att komma ut, och det här är ju en del i det. Alltså när ett så här stort företag jobbar med frågan och det här blir så stort, så är det klart att det kommer att hända saker.
Sa Fatmir Seremeti om Googles Project Guideline, som han alltså är med och utvecklar. Reporter Mats Sundling.
I helgen, också i rekordvärme, sprang blinde Daniel Belje från Huskvarna Helsingborg maraton. Han sprang de 42 kilometrarna tillsammans med ledsagaren Daniel Måledal, och de höll ihop med hjälp av en elastisk cirka 25 cm lång lina. Och det var Belges första maratonlopp, som man säger var tungt periodvis. Inte minst med tanke på det ovanligt varma vädret. Till Helsingborgs Dagblad säger han citat: Helsingborg kommer att för alltid ha en speciell plats i mitt hjärta. Jag blir rörd av allt stöd jag fått längs vägen. Sluttiden blev 4 timmar och 46 minuter. Och totalt deltog nästan 5000 löpare i loppet i Helsingborg.
Paralympics i Paris avslutades i helgen och det blev till sist 3 svenska medaljer. En mindre än det uppsatta målet och 5 färre än i spelen i Tokyo. Det är också färre än någonsin, och Sverige landade på 72 plats i medaljligan. Nicolina Pernhem Goodrich tog brons i judo för blinda, den första paralympiska medaljen för henne på detta det 5:e försöket. Efter förlust i semifinalen blev det match om bronset mot den turkiska, som hon besegrade med ett kast som avgjorde matchen. Och vi har inte lyckats nå henne för en intervju. Först ut bland svenskarna att ta medalj var cyklisten och flerfaldiga världsmästaren Anna Bäck med ett brons i tempo. Och bästa svenska prestation blev Anna Benssons silver i skytte 50 meter liggande. Medan blinda tandemcyklisten Louise Jannering, som tog 2 brons i Tokyospelen, först blev 7:a i tempoloppet på drygt 28 kilometer och i fredags 6:a i linjeloppet tillsammans med sin seende pilot Katrin Nilsson. Så är Louise Jannering nöjd med det?
Ja, jag är faktiskt det. Det är många som undrar det och som också ställer sig lite frågande till hur man kan vara det efter att vi tog 2 bronsmedaljer i Tokyo. Eller jag gjorde det då tillsammans med en annan pilot. Men just piloten och bytet av pilot spelar väldigt liten roll. Utan den stora skillnaden mellan Tokyo och Paris är att konkurrensen har blivit extremt mycket hårdare och att spelplanen helt enkelt ser väldigt annorlunda ut och har förändrats väldigt mycket under de här 3 åren. Så rent statistiskt så fick vi bättre placeringar än vad vi borde haft, och vi gjorde 2 extremt bra lopp där vi gjorde det bästa tempoloppet vi någonsin gjort, det vill säga det individuella loppet, och mer än så kan man på något sätt inte göra. Och på linjeloppet, det vill säga massstarten, så gjorde vi 2 rejäla utbrytningsförsök och körde solo länge och fick med oss några andra par. Men sen så fungerade det samarbetet inte riktigt, så resten av klungan fångade in oss. Så det slutade med att det inte blev någon pallplats för oss. Men det hade det kunnat bli, och vi gav oss själva chansen på ett jättebra sätt. Så att vi är nöjda.
Mm. Ja, tempoloppet först. Det var 28 kilometer och då cyklar ni ensamma mot klockan. Och där slutar ni, om jag minns rätt, 2,5 minuter ungefär från medaljplats. Hur långt är det i sammanhanget?
Ja, men det är långt. 2,5 minuter är långt, absolut. Det var väldigt stora tidsavstånd. Och framförallt det paret som vann, som är helt outstanding, vann med en närmast overklig marginal. Så det är absolut en bit upp. De är några riktigt starka par från Irland och Storbritannien. Så absolut, det är klart att det är en drömvärld. Så hade man ju, ja, i en riktig drömvärld hade vi såklart velat vara på pallen. Men även om vi inte hade varit det så är det klart att det var varit bra om tidsavstånd var lite kortare. Det är klart att det är någonting man funderar på, var den stora tidsskillnaden görs. Liksom.
Linjeloppet i fredags. Då startar alla en klunga, kan vi börja med att säga. Och då blir det annorlunda där. Taktik blev det lite. Det vill säga att ni måste kunna samarbeta med konkurrenter då? Eller hur funkar det i det här loppet?
Ja, linjelopp är ju jättemycket taktik. Det är ju det hela går ut på. Och mycket liksom tjuv och rackarspel och sådär. Och vi hade delar på banan där vi inte var så starka. Så att vi delade banan som vi var riktigt starka på. Då nyttjade vi våra styrkor helt enkelt. Och gick i två solutbrytningar på två olika varv. Och framförallt i första försöket så fick vi med oss några andra par, men inte alla par. Men så stannade samarbetet av lite grann när vi hade gått i utbrytning och då kom de andra kapp. Vilket var synd. För det hade kunnat bli något bra där man fick till det. Men det gäller ju att alla har ett incitament att få till det. Liksom. Och man kan inte göra hur många utbrytningsförsök som helst. Då. Dels är det rent taktiska skäl, men också ja, av fysiska anledningar helt enkelt. Men det var den chansen vi hade och vi gick verkligen all in. Så det är vi väldigt nöjda med. Hade vi inte gjort det hade vi haft en ännu mindre chans. För att inte säga en obefintlig chans på medaljer.
För den som inte har cyklat förut, att cykla ensam, det betyder att man får ta väldigt mycket vind. Och ska man försöka jaga kapp några ensam så blir det jobbigt. Om man har fler som är med och drar så går det fortare och lättare helt enkelt.
Mm, precis. Stämmer bra det.
Och det kan vara det som avgör i linjeloppen. Absolut. Ja, bästa loppen ni hade gjort, eller du hade gjort, sa du innan. Vad var det som stämde bäst?
Ja, men formen på oss båda var god. Vi hade jättebra uppladdningsläger i Italien 2 veckor innan. Och när man cyklar tandem så handlar det ju väldigt mycket om att båda ska ha en pangdag rent fysiskt. Samma dag för att det ska bli riktigt bra. Liksom. Och det hade vi under båda loppen, men framförallt på tempoloppet. Och det där är ju saker, det kan vi ju mäta i hur bra form vi är. Och vi var i väldigt bra form, båda två.
Hård konkurrens, också cykling då. Hårdare.
Absolut, ja.
Sverige totalt, 20 var med i truppen. 2 synskadade då, varav du den ena. 3 medaljer, vad tänker du om det?
Det var ju lite under det uppsatta målet och det uppsatta målet var ju redan liksom lägre än målet i Tokyo där förra Paralympics gick. Sen hade vi ju några stolpar ut även på cykelsidan och i skytte och även bordtennissidan och sådär. Det var ju väldigt tråkigt, det hade ju verkligen lika gärna kunnat bli 4-5 medaljer som, ja, istället för 3 då, som det blev. Men det är klart att det är en negativ trend. Det är ju alla väldigt medvetna om. I Tokyo tog vi 8 medaljer. Och i Paris är det 3. Och en del av det har ju att göra med konkurrenserna. Men det har verkligen hänt någonting de senaste 3 åren. Det är inte bara vi cyklister som upplever det så. Utan det handlar ju om att andra länder satsar mer och ger vissa typer av förutsättningar på sina idrottare som behövs för att man ska kunna hålla på länge och därmed har chansen att bli bra. Och sen är det ju också en breddfråga naturligtvis att man vill ha ett så stort underlag som möjligt att ta av för att hitta de absolut duktigaste idrottarna. Liksom. Så det är en kombination av både spets och bredd, tänker jag.
Och bredd, ja, det är ju att locka folk till att börja överhuvudtaget och sen fortsätta.
Mm, exakt.
Du jobbar som så många andra, eller alla andra, om de inte pluggar då förstås, i parasportvärlden, i Sverige i alla fall. Framöver, hur ser du på möjligheten att fortsätta? Kommer du att göra det?
Det får vi se. Nu när vi spelar in det här så har jag inte ens varit hemma ett dygn. Men jag och Katrin har redan hunnit prata om att vi ska ge oss själva chansen nu att landa lite i vardagen i några dagar och så ska vi prata om det lite längre fram. Nästa vecka ska vi iväg på världsmästerskap i Schweiz. Så tanken är att vi ska fatta ett beslut innan om vi är intresserade av att fortsätta den här resan tillsammans. Och när vi väl har fattat det beslutet och om vi bestämmer oss att vi vill det, ja, men då kommer det i en fas där man ska undersöka förutsättningarna och vad det kommer att innebära för våra vardagliga liv och om vi kan få något ekonomiskt stöd och i så fall i vilken form och hur mycket och så vidare. Men man måste ju på något sätt börja med om man själv har liksom grundviljan och motivation att fortsätta. Och sen så får vi helt enkelt se vad vi landar i.
VM, ja, vad tänker du om det?
Ja, men det blir kul. Det är första gången som paracykel och landsvägscykel på liksom frisksidan är helt integrerat. Så att vi kommer dels köra på samma banor som dem under samma tävlingsvecka. Och inte nog med det, utan de kommer också, istället för att liksom ha några dagar där vi paracyklister kör och några dagar när de andra kör, så kommer de blanda här i det. Och det tror jag är jättebra för integreringen av paracykel. Så det ska bli riktigt, riktigt häftigt att få vara en del av det. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Och det är motiverande att liksom fortsätta bibehålla formen den här sista veckan nu innan det är dags att ges ut på tävlingsarenan igen.
Sa tandemcyklisten Louise Jannering. Reporter var Mats Sundling. Ja, tre medaljer men inget guld blev det för Sverige i Paralympics i Paris. Fatmir Seremeti, som vi hörde nyss, har varit med i tre Paralympics och tagit medalj med goalball-landslaget som inte kvalificerade sig för spelen. Han säger så här om den svenska medaljskörden.
Alltså med tanke på den lilla trupp vi har så är alla medaljer godkända, helt klart. Och det är ju fantastiska prestationer överhuvudtaget att ta medalj på ett Paralympics idag. Men i stort är det ju ett orosmoln att vi bara plockar tre medaljer här. Jag hade ju utifrån förutsättningarna innan, trots liten trupp, förväntat mig kanske några fler medaljer. Men det är tufft där ute. Det är liksom, alla har förberett sig i 4 år för det här. Det största man kan vara med om. Och sen går man in på ett Paralympics och liksom kör hjärnet. Lite nerver och allt möjligt. Så absolut, att ha medalj på ett Paralympics är ju otroligt stort och svårt och jobbigt och fint. Men som trupp, som land, så ska vi inte vara nöjda med 3 medaljer. Absolut inte. Vi kan och borde kunna mycket, mycket mer. Och vi borde kunna ha en mycket betydligt större trupp och bättre förutsättningar.
Bara 2 synskadade idrottare, Louise Jannering, cyklisten, och Nicolina Pernheim Goodrich, som till sist tog ett brons på sitt 5:e Paralympics. Nu i blindklassen, som är ny för just den här gången. Vad tänker du om det?
Vad gäller Louise så är det ju svårt. Det är en jättetuff klass. Och de är ju själva, både hon och hennes guide, är jättenöjda med hur de genomfört sitt Paralympics, och det ska de vara. Sen Nicolina, det är bara att lyfta av hatten. Hon födde barn för 8 månader sedan. Får ett wildcard och åker till Paralympics och tar medalj. Det är en förebild och det är häftigt liksom att oavsett vilka förutsättningar, att ta en medalj på ett Paralympics är sjukt stort. Att göra det med de här förutsättningarna och kunna träna så kort tid inför är ännu större. Det är bara häftigt.
Ja, du var i Paris och på Paralympics. De största svenska glädjeämnena, en positiv överraskning.
Nu var inte jag i själva liksom bubblan där atleterna var riktigt så. Jag var inne i byn jättemycket och så, men jag var inte liksom i själva svensk bubblan om man säger så. För de sköter ju sitt och sina egna tävlingar och så. Men det som är fantastiskt positivt, det är ju från förbundets sida att man lyckas få dit så många sponsorer från näringslivet, från politiken, från alla de här, att få komma dit och se vad det här är på riktigt, liksom, vad det här är för någonting. Det här är ju viktigt att vi hjälps åt att marknadsföra och visa för folk vad det här betyder och hur tufft det faktiskt är. Att vi bara tog 3 medaljer bör ju inte bara vara negativt heller faktiskt, för det här är en wake-up call både för oss som idrottsrörelse men också för näringslivet, för politiken, för alla som är inblandade i den svenska paralympiska rörelsen överhuvudtaget, liksom att vi behöver ju tänka annorlunda.
Mer pengar, är det lösningen?
Ja, absolut. I första hand. Helt klart mer pengar, mer resurser, men också att resurserna faktiskt fördelas och används rätt. Alltså, vi har varit väldigt duktiga på att lägga mycket fokus på förutsättningar runt omkring, ersätta ledare med pengar och så, och fixa med hallar och förutsättningar på det sättet. Men vi har inte lagt så mycket fokus på själva idrottaren som då när man satsar inför ett paralympiskt måste träna på heltid och ligga och ha ångest över sin liksom, privatekonomi. Det går ju inte.
Sa Fatmir Dzeremeti som var på Paralympics i Paris som en av kandidaterna till valet av den internationella paralympiska kommitténs råd av aktiva. Men till det blev han inte invald. Reporter var Mats Sundling.
Ja, Paralympics är över och har bevakats utförligt av bland annat Dagens Nyheter. Och parasport ska bevakas av journalister därför att det finns ett intresse bland läsarna. Men förutom själva tävlingarna så är även idrottarnas personliga historier viktiga. Det menar Dagens Nyheters sportchef Martin Fransson.
Vi har bevakat Paralympics ganska rejält flera år tillbaka och även paraidrotten emellan Paralympics. För att det finns ett intresse hos våra läsare och de här fantastiska historierna som följer med idrottarna som tävlar i Paralympics. De är intressanta för oss och våra läsare och berätta. Vi har haft en ganska stor bevakning på flera Paralympics tillbaka, men jag märker ju att det, intresset har ju växt för att bevaka det även hos andra.
Vad är det som gör att intresset växer, tror du? Är det någon samhällsförändring i synen på paraidrott, eller är det att man vänjer sig vid att det finns genom att det bevakas?
Jag vet inte om intresset är så mycket större nu än vad det har varit tidigare. Mycket tror jag handlar om vad det gäller Paris, att det har varit det första OS:et sedan London 2012 som avgörs dagtid i samma tidszon som vi har. London var inte exakt det, men ändå att det var tävlingar på dagtid och kvällstid, medan det i Japan 2021 så var det tävlingar mitt i nätterna, och det var det också i Rio 2016, och du har även de här vinterspelen i Pyeongchang 2018 som också var i tidszoner som gjorde att mycket av tävlingarna var på konstiga tider för svensk del. Och nu så har det varit i rätt tidszon.
Men vad är det du säger? Att DN har legat i framkant länge och att andra har hakat på först nu eller lite långsammare?
Ja, det vet jag inte om andra har hakat på. Det var inte så väldigt många journalister på plats under Paralympics. Många gånger så var vi, förutom SVT då, som sändande bolag, och Radiosporten ibland ensamma skrivande i intervjufollerna och fick göra intervjuer när Anna Benson sköt om guld där. Så stod vår reporter Tove Noden eller gjorde intervjuer med henne själv efteråt. Det är många som har skrivit hemifrån och många som har skrivit utifrån tv-sändningar och ringt och sådär. Så att det är inte så att det är en jättebevakning på plats från svensk media under Paralympics. Men vi har hållit i vår bevakning på plats. Vi har ju haft ett ganska brett fokus med att försöka berätta historier även om internationella idrottare som vi tycker är intressanta.
Om man tittar på till exempel Five Aside, där man ser att det är proppfulla läktare, har det skett en förändring hos publiken, tror du, eller ser du, eller vet du?
Ja, publikintresset i Paris var ju väldigt stort för Paralympics tävlingarna. Nu var det ju pandemi när det var i Tokyo, så det fick ju inte vara någon publik. Så det är ju svår jämförbart. Däremot var det ju väldigt mycket publik på läktarna i London 2012, som ju är jämförbart. Men innan dess så var det ju betydligt mindre publik. Och man kan väl säga att den succén som OS i Paris var, det märktes ju att den smittade av sig. När vi pratade med folk på läktaren så var det många som hade sett OS på tv och nu ville vara med och uppleva den här atmosfären själva då till de här tävlingarna som var lite lättare att få biljetter till och tog chansen. Då mycket Parisbor och sådär. Det var en jättestor fest och väldigt mycket publik.
När ni diskuterar på redaktionen, finns det en sån ingång till det som är att funktionshinder och personer med funktionsnedsättning måste lyftas och sättas sökarljus på? Eller är det det rent sportsliga och intresset för sport som är det viktiga? Du sa att det är också spännande att lyfta fram de här historierna som de här idrottarna har.
Vi är läsarna i fokus. Vi skriver ju inte för några klubbar eller förbund eller, utan det är läsarna som betalar för att köpa vår produkt och det är de som vi har i fokus. Och då försöker vi lyfta fram det som vi tycker är mest spännande. Och vi har ju märkt att det finns ett intresse för paraidrott och att det finns stora profiler och berätta om med väldigt spännande historier. Många som har haft en kamp på olika sätt för att ta sig till där de är idag. Vi gör ju en nyhetsvärdering av vad vi tänker att våra läsare ska tycka är intressant, precis som vi gör med annan idrott som vi bevakar.
Så det är ingen skillnad på en Nicolina Pernheim Goodrich och en Truls Möregård ur er synvinkel?
Det kan det väl vara, eftersom Truls Möregård-intresset har blivit så oerhört stort i Sverige, så att det blir ju säkert fler Truls Möregård-artiklar nu efter OS med uppföljningar på olika sätt än det blir med Nicolina Pernheim, även om det kan bli artiklar om henne också. För att även om det är ett stort intresse för dem och paraidrottarna blir profiler också, så är det ändå läsarintressemässigt på en betydligt lägre nivå än det är för de stora medaljerna och profilerna i OS där. Sen är det ju spännande och följa enskilda stories, och det gör vi också.
Det sa Dagens Nyheters sportchef Martin Fransson, som intervjuades av Dodo Parikas. Dagens Nyheter hade en extra utsänd reporter och fotograf i Paris under Paralympics. Dessutom den ordinarie korrespondenten. Och så jobbade två reportrar med Paralympics på hemmaplan i Stockholm. DN har hittills publicerat närmare 70 artiklar om Paralympics i sommar.
Liv Degerland är 15 år och använder sociala medier för att berätta om sitt liv. Här visar hon sin vardag med träning, sitt sociala engagemang och hur det är att leva som blind. Men hon berättar också om sin ätstörning. Det gör hon för att nå ut och hjälpa andra som lider av psykisk ohälsa.
Hur ska man uttrycka det? Jag pressar mig själv väldigt hårt inom väldigt mycket. Jag tycker inte man ska vara det för mycket, för det är inte bra i längden för någon. Det är ju en jättebra egenskap att man är högpresterande, men för mig har det, och för många andra har det ju lett till ätstörningar som har varit väldigt jobbiga och väldigt svåra att ta sig igenom helt enkelt och jobba med.
Liv Degerland är 15 och går i nian. Hon ser sig själv som högpresterande. Någon som går in för allt hon gör. Som när hon spelar cello eller spelar five-a-side, blindfotboll. Men hon har lärt sig att vara på topp kan ha ett pris. På sociala medier delar hon med sig av sitt liv. Både det som är lättsamt vardagligt och av det som är svårt. Hon vill motverka fördomar. Visa att en blind person som hon själv lever ett helt vanligt liv. Och att det är viktigt att prata om psykisk ohälsa.
Det känns skönt för mig själv att få dela med mig av mina erfarenheter. Det är väl någon slags form av, jag menar man kan kalla det terapi, men en slags läkning för mig att skriva om det och veta att andra läser det. Och sen är det ju såklart också för att folk ska kanske kunna känna igen sig och öppna upp sig mer. För jag tycker att även om stigmatiseringen kring psykisk ohälsa har ju minskat de senaste åren, men jag tycker att folk borde vara mer öppna kring det.
Men hur har du vågat det?
För mig har det aldrig varit handlat om att våga riktigt, utan jag har bara gjort det på något sätt. När jag har känt att jag har haft lite mer Jag skulle inte kalla mig frisk, men jag har ändå haft lite mer distans till sjukdomen när jag har känt så liksom. Så att det, ja, det har bara kommit på något sätt att jag har känt att nej, men jag vill dela med mig av det. Så.
Det första jag tänker på är att vi sitter här i din soffa i ditt rum. Och till vänster om mig mot väggen så står en cello.
Jag lånar den, men den är min.
För några månader sedan så läste jag att du bara gett upp cellospelandet för att du hade kommit till en gräns. Vad var det som hände?
Ja, alltså, jag hade väl inte riktigt gett upp det, men jag kände väl på något sätt att... För när man spelar cello spelar man ju ofta klassisk musik. Och klassisk musik är en väldigt prestigefylld genre. Och det är mycket, ja, men höga krav, alltså inte som någon... Alltså ingen har ju någonsin ställt höga krav på mig, utan det är jag som har ställt höga krav på mig själv. Och jag har sett andra som har kämpat väldigt, väldigt hårt. Och ja, det är en genre man måste kämpa väldigt mycket inom för att bli duktig på, helt enkelt. Och jag kände väl att det blev ganska jobbigt. Jag tror att jag hade tappat liksom gnistan för det, helt enkelt. Och jag kände väl att nej, men jag vill prova på lite annat. Och jag hade känt mig kanske lite bunden till det ganska länge. Samtidigt nu så känner jag ju... Jag har ju börjat engagera mig ganska mycket inom träning och så. Jag är lite så här, fast jag inte spelar cello längre så mycket, då känns det som att så här, vem är jag utan cellon? Jag kommer ju alltid tycka om musik jättemycket och har hållit på med musik så länge jag kan minnas. Och ja, men det är lite så här, ja, som sagt, lite så här identiteten. Jag vet inte riktigt vem jag är utan den. Och liksom, jag vill att den ska ta plats i mitt liv, men jag vet inte hur. Alltså musiken.
Och vad händer med prestationen och lusten? Liksom, hur hänger det ihop?
Ja, det finns ju en risk, och jag tror det är lite det som har hänt med cellon, att jag har pressat mig själv tills det inte blev kul. Och det försöker jag verkligen att inte göra då inom Five-a-side blindfotbollen, utan jag försöker verkligen att försöka att fortsätta att det ska vara lustfyllt, helt enkelt. Jag försöker att hålla det på den nivån, eller hur man ska förklara. Fast jag vill satsa inom det också. Att annars kommer det inte funka. Liksom.
Vad händer annars?
Nej, men jag mår väldigt dåligt. Och det är ju också en bidragande orsak till mina ätstörningar och till annan psykisk ohälsa, skulle jag säga. För mig, just nu är det ju så att alltså, ätstörningar är ju närvarande hela tiden. Om jag ska tänka på hur det började från början, jag tror inte att det var prestationer som gjorde att det liksom startade så. Sen är ju det en jättestor bidragande faktor nu till att det vidmakthåller ätstörningen. Och ja, men genom att ätstörningen har ju väldigt mycket fokus på, eller inte alla ätstörningar, men min ätstörning och en del andra har ju mycket fokus på att man ska vara väldigt smal och väldigt perfekt, eller hur man ska uttrycka, att man ska bli lycklig av att vara smalare. Det är också en ganska vanlig fördom att många tror att det handlar om att man ska vara attraktiv på något sätt, och det har jag nästan aldrig tänkt, utan det är mer, ja, men det handlar om att man vill liksom, ja, men vara perfekt, vara, ja.
Det här perfekta, det handlar alltså inte om hur andra ser det, menar, utan hur du ser på dig själv.
Ja, men absolut, så skulle jag säga. Det kommer bara från mig själv, det här. Det har aldrig varit någon annan som har sagt till mig att jag ska vara på ett visst sätt. Det är också många med just den här typen av ätstörningar har ju familjer som är väldigt sådär prestationsinriktade, men det har inte min familj riktigt varit. Så att jag tror att det grundar sig också på mycket, mycket annat.
Vadå?
Min syster var ganska sjuk när jag var liten, och det gjorde att jag sidosattes en del. Det påverkade mig ganska mycket på mycket olika sätt och sådär. Sen så har vi även lite sådär ätstörningar i släkten. Så att, och det kan ju vara lite ärftligt. Det finns en del forskning på det, men och att det kan ha ett samband. Och sen att jag ju har ett väldigt starkt kontrollbehov. Ja, på grund av dels min synnedsättning och dels personligheten. Så jag tror att det också har spelat in en del. Mm. jämför ju mig ganska mycket med andra, har jag märkt. Till exempel om man kramar någon, då känner man ju, jag ser inte detaljer, men man känner ju ungefär hur personens kroppsbyggnad är och så. Och på det sättet kan jag jämföra mig. Jag har jämfört mig med många kompisar så. Och det har ju inte varit så bra, för att störningen vidmakthåller ju också den.
Vad är det som försiggår i huvudet? Hur går det där resonemanget till? Nu ser jag på dig och du är en, ska säga, slank person.
Mm. Nej, men hur tänker jag? Nej, men det är väl mer just nu, eller hur jag ska säga. Jag är ju friskare än vad jag har varit, så just nu är det väl mer bara en observation. Till exempel, jag har en kompis som är ganska smal, och då tänker jag bara så, jag önskar att jag också var sån, och sen så här stannar det där. Ja, men så att det blir en sån jämförelse.
Och då jämför just med den personen, inte med någon annan då?
Nej, precis. Och det är inte så att jag dömer personen om en person är lite, vad ska man kalla det? Jag gillar inte ordet överviktig, men sådär. Då är det ju inte så att jag tänker att så här, gud vad äcklig den här människan är. Liksom. För det är också ganska vanligt om man har en ätstörning. Så jag dömer ju inte personen, utan jag tänker bara på mig själv, hur jag är i förhållande till den personen.
Hur mår du nu då?
Nej, men jag mår ganska bra. Det har ju varit väldigt tufft faktiskt för mig att nu när jag har börjat träna lite mer och så triggas ju mycket igång. Jag brukar säga att en ätstörning är väl lite ständigt närvarande egentligen. Eftersom som sagt, jag skulle fortfarande inte kalla mig frisk. Jag äter normalt och sådär och kan väl ha en ganska sund relation till träning, men det är mycket sjuka tankar som är kvar fortfarande. Och liksom, ja, men hur jag ser på mig själv framförallt. Och sådär. Och jag kan ju ibland sakna liksom svälten. Jag har ju svält mig i perioder. Och den kan jag liksom fortfarande sakna ibland, fast jag vet att jag inte borde.
Vad är du saknar då?
Nej, men jag saknar, för jag tror också att det är det min ätstörning handlar mycket om, att jag inte vill känna starka känslor. Så jag saknar mest den här, för man blir väldigt avtrubbad när man är i svält. Och det är ju inte på ett bra sätt egentligen, men man ser det som ett bra sätt för att man kommer undan från alla känslor. Och jag vet inte, ätstörningen gynnas ju av det, liksom att man är, alla de här fysiska symptomen som uppkommer, man blir väldigt kall och man får ganska låg puls och så. Jag vet inte, det är svårt att förklara, men det är ju när jag störningen, och jag upplevde att jag kände mig väldigt ren inom citationstecken när jag var liksom smal och underviktig.
För jag frågar, vad är det för känslor som du inte vill känna?
Nej, men det är allt möjligt. Jag vet inte riktigt hur man ska definiera känslan. Men det är mycket jobbiga känslor. Jag tror det är mycket nedstämdhet och ångest inför annat och sådär. Jag har alltid varit en person som har känt väldigt mycket. Och det har känts skönt att dämpa det på något sätt.
Är det okej att prata om det här?
Ja, det är väl ganska okej. Det är okej. Det är klart det är tufft, men som sagt, jag hoppas att det kan komma något gott ur det. Så. En väldigt vanlig fördom är ju också att personer med synnedsättning inte kan ha ätstörningar, vilket jag tycker är helt konstigt. Jag har fått höra många gånger att nej, men du ser ju inte hur smala andra är eller hur andra ser ut och hur kan du ha ätstörningar och så. Och det vill bara säga till allmänheten och till alla som lyssnar att så är det inte. Man kan ha lika mycket ätstörningar när man inte ser som en person som ser.
Och vad kan man som anhörig göra?
Det viktigaste är att man finns där för personen som är sjuk. Och ätstörningar är väldigt svåra sjukdomar. Man kan ljuga väldigt mycket och manipulera väldigt mycket. Det blir som att man brukar oftast jämföra med missbrukare. Att en person med ätstörningar ljuger lika mycket om de har ätit, eller att de inte, alltså att de säger att de har ätit fast de inte har det. Eller sådär. Och, ja, det är mycket lögner helt enkelt, och mycket sådär som inte kanske är sant alltid. Men det gäller att försöka, tror jag, på något sätt komma ihåg vem personen var innan sjukdomen, och att det är ju inte din personlighet. Den här störningen är inte din personlighet, det är sjukdomen som talar helt enkelt, det är inte personen bakom. Det tror jag är viktigt att komma ihåg.
Men det här med att tjata om, ska du inte äta lite, eller lägga extra smörklickar i maten eller sådana saker?
Ja, det, jag vet inte riktigt hur jag ska svara på den här frågan, men jag tror väl att det är viktigt att försöka att få den här personen att äta. Liksom, det är fortfarande väldigt viktigt. Och att liksom prata om att varför näring är viktigt och så. Det är vissa, verkligen inte alla, men en del med ätstörningar som inte riktigt förstår hur det fungerar och hur kroppen liksom tar hand om det. Så det kan ju vara bra att liksom påminna en person med ätstörningar om det. Och lite så här, för mig hade det hjälpt mycket om någon hade så här, men du kan inte göra det här, du kan inte göra det här om du inte äter för du orkar inte. Till exempel så här, du kan inte träffa kompisar för att man blir ju alldeles slut i kroppen.
En annan sak som du också har berättat om i sociala medier är att du har varit cancersjuk.
Ja, jag hade en godartad tumör i hjärnan som jag fick när jag var väldigt, väldigt liten förmodligen. Sen så 2020 tror jag det var, under julen så började jag få väldigt ont i huvudet. Eller jag fick inte ont så, jag fick mer som migränanfall. Så vi tänkte inte så mycket på det, utan jag sökte mest vård för att få lite starkare mediciner eftersom Alvedon och Ipren inte hjälper överhuvudtaget. Och då ville de göra en magnetröntgenundersökning för att bara dubbelkolla så att det inte skulle vara någonting. Och så bara så här, vi har hittat en förändring, och då blev vi jättechockade. Eftersom min syster också hade leukemi i många år, eller ett par år. De rekommenderade att jag skulle operera bort den. Och jag gjorde det, och den här operationen kom med lite biverkningar som jag inte riktigt hade räknat med kanske. Jag blev sängliggande ganska länge. Man blir väldigt, väldigt stel i nacken, vilket jag var beredd på för min tumör satt i lillhjärnan. Men jag var hjärntrött ganska länge, i ett par månader eller så efter. Jag hade även lite problem med talet. Och sen något som också hände, som jag också tror var en bidragande orsak till att, som tog lite gnistan ur cellospelet, var att min vänsterhand blev rätt påverkad. Jag kan fortfarande inte spela lika fort som jag kunde göra då. Cellon var ju mitt intresse då, det bara togs ifrån mig. Och då var det verkligen den här frågan igen, vem är jag utan cellon? Så att, det blev tufft. Och min cellolärare säger att det går att träna upp. Men det är klart att det är jobbigt, för att det gick väldigt, väldigt bra för mig innan. Men nu är det som att, ja, alltså, jag spelar väl helt okej, men jag tyckte jag spelade bättre innan. Det känns jobbigt att tänka på det.
När du berättar här så, det är mycket som har hänt dig som är jobbigt.
Mm. Ja, men så är det ju. Det har hänt mycket, mycket saker. Och det här med att bara ha en synnedsättning tycker jag är någon slags, vad ska man säga, det är en kamp i sig att få rätt till det man har rätt till. Men det här med att bemöta folks fördomar och sådär. Sen har jag ju även ett Instagram-konto avsett för det, att liksom, spräcka våld på fördomar och visa att det går att göra saker, det går att ha ett aktivt liv och ett bra liv fast man har en synnedsättning och så. Jag visar hur jag gör olika saker och så vidare.
Vad är du ser fram emot det här året?
Men jag ser väl fram emot att satsa mer på Fiveside skulle jag säga, och att få lära känna de människorna bättre. Liksom. Jag har spelat det ganska länge, men jag började satsa på det i början av hösten förra året. Så att jag ser väl fram emot det och liksom få utvecklas och samtidigt utvecklas på ett personligt plan. Att liksom, man kanske försöka minska de här kraven och att lyssna mer på mig själv och vara lite mer självsnäll. På hur resten går, men det där är ju väldigt klassiskt och ikoniskt. Ja, men det är lite roligt att spela igen faktiskt. Det är ju det som är tanken, att jag vill ju att det ska bli kul igen. Ja, men det hade varit jättekul att lära sig.
Vi hörde Liv Degerland, 15 år, och låten hon spelade på slutet var ledmotivet ur tv-serien Game of Thrones. Reporter var Aziza Dawadi på taltidningen Läns- och Riksnytt i Stockholm.
Öppnat och stängt. I Förslöv har det varit brand i ICA Bjärehallen-butiken på Sandbäcksvägen 4. Och den är därför stängd tills vidare. Skadorna uppges vara stora. I Broby i Östra Göinge kommun finns det en barnavårdscentral igen efter ett års frånvaro. Vårdkedjan Capio har öppnat den i vårdcentralen som finns sedan tidigare. Adressen är Snapphanegatan 1. Och det ska vara öppet måndag till fredag klockan 8-17. Samtidigt lägger Region Skåne ner sina barnmorskemottagningar i Osby, Åhus och Knislinge. Den sistnämnda har varit stängd i ett år. Minskat barnafödande och brist på personal uppges vara anledningen. I Simrishamn har textilbutiken Karins Tyger utförsäljning innan den stänger för gott den sista september. Karin ska pensionera sig. Adressen är Storgatan 3. I Malmö har restaurangen El Patio stängt efter 47 år. I lokalen på Östra Förstadsgatan 26 har istället krogen Texas Mirage öppnat. Rökt kött och barbecue på texanskt vis är specialiteten. Öppet 15-22 alla dagar. Också i Malmö har The Fish and Chip Shop på Södervallgatan 5 bytt namn till Fiskbaren. Utökad fisk- och skaldjursmeny samt öl och vin. I Malmö har krogen Sagitto öppnat på Regimentsgatan 11. Hongkong Fusion med rätter som anka, dumplings och kantonesisk barbecue står på menyn. Öppet från lunch till klockan 22 alla dagar. Och i lokalen har det tidigare legat krogar som Epicurie Enoteca och Cassona. I Kristianstad rivs Tivolibadet för närvarande. Badet stängde för gott redan för 2 år sedan. I byn Hammenhög på Österlen har garageprojektet haft sin sista konsert. Efter 17 säsonger har ägarna tröttnat. Adressen till den gamla Opelhandlaren som konsertlokalen fanns inrymd i är Simrishamnsvägen 1. Och i Helsingborg stänger den sista oktober ICA nära borgen på Aschebergsgatan 3 på Tågaborg. Detta på grund av att ett nytt hus ska byggas på platsen. Hösten 2026 räknar ICA med att öppna igen i nybygget.
Evenemangstips. Polishuset på Davidshallstorg i Malmö är numera ombyggt till lyxiga bostadsrätter. Men den som vill veta mer om byggnadens polisiära historia kan lyssna när byggnadshistorikerna Pia Wallin och Helena Rosengren föreläser om huset tisdag 17 september mellan 12 och 13 i hörsalen på Malmö stadsarkiv, Bergsgatan 20. Det är fri entré. Och på stadsbiblioteket i Ängelholm kan man samma dag, den 17 september mellan 15 och 18, ta del av föreläsningen Polisen berättar, bedrägerier mot äldre. Det är ingen föranmälan och fri entré. Linda Fagerström, hon är sedan drygt 20 år frilansande konstkritiker, bland annat i Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan. Och även docent i konst och bildvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. 19 september mellan 18 och 19 kommer Fagerström till atriet på Dunkers kulturhus i Helsingborg för programpunkten Snacka konst i samarbete med Helsingborg konstförening. Kvällens ämne är att vara konstkritiker. Det är fri entré. Och det är det även 24 september 18-18.50 till konsertsalen på Dunkers då det blir en inspirationskonsert. Öppen för kulturskolans elever och alla andra musikintresserade. Helsingborgs symfoniorkesters soloflöjtist Johan Skeppstedt och pianisten Joakim Olsson bjuder då på musikaliska karameller och berättar om sina instrument. Det ges även möjlighet att prova tvärflöjt efteråt. Trädgårdsmästaren och miljövetaren Bodil Åsberg föreläser om trädgårdsskötsel 19 september 18.30-19.30 på Anderslövs bibliotek. Utgångspunkten är att detta med att ta hand om sin trädgård, kolonilott eller balkong på ett klimatsmart sätt gynnar både trädgårdsdjur, växter och dig själv. Det är fri entré men föranmälan ska göras till telefon 0410 733 1180 eller e-post arrangemang.bibliotek@trelleborg.se. Smakprov på den colombianska musikstilen cumbia ges 20 september mellan 20 och 23 i Moriska paviljongens spegelsal i Malmö Folkets park. Uppträder med en scenshow gör ensemblen Cumbian Colors. Kulturcentralen säljer biljetter för 195 kronor, 150 för studenter. Efter konserten är öppet till 01 med en DJ som spelar. Den bayerska oktoberfesten med öl, bratwurst eller annan tysk mat och levande umpa-umpa-musikshow intar Amiralen på Amiralsgatan 35 i Malmö redan i september. Nämligen 20, 21, 27 och 28, 19.00 alla dagarna. Julius säljer biljetter för mellan 330 kronor för ståplats i baren till uppåt 1000-lappen för bra bordsplats med meny. Beredskapsveckan är ett årligen återkommande arrangemang landet runt. I år är temat Sätt igång, vilket innebär att man inte ska vänta med att stärka sin egen beredskap, vare sig som privatperson, myndighet eller civilsamhälle. Några skånska programpunkter följer här. I Helsingborg anordnas en beredskapsdag 21 september 10-15 på Stortorget. Helsingborgs stad och flera frivilliga försvarsorganisationer informerar om totalförsvar, krisberedskap och hemberedskap. På Stora torg i Kristianstad kan man 25 september mellan 11 och 17 provsmaka beredskapsmat, lära sig mer om hemberedskap och besöka en trygghetspunkt där du vid en kris kan få aktuell information, enklare sjukvård, krisstöd, vila och något litet att äta och dricka. Den 25 september 18.30 till 19.30 på Trelleborgs bibliotek föreläser majoren Jonas Stålhandske Palovaara om NATO. Och vad gör du om mobilen är död, internet slutat fungera och ljuset inte tänds? Några svar ges 26 september 18.30 till 19.30 också på Trelleborgs bibliotek av försvarsutbildarna. Föranmälan kan göras till biblioteket. I kungliga spår, det är namnet på en föreläsning med Niklas Larsson anordnad av Hässleholms allmänna kultursällskap i Hässleholms församlingshus, Kyrkbacken 2, lördag 21 september 11-12.30. Biljettpris 100 kronor. Samma lördag, 21 september, också i Hässleholm, men på Hembygdsmuseet, Museivägen 1 i Hembygdsparken, klockan 11.30 och en timme framåt blir det en föreläsning av språkforskaren Bo Wendt. Det välbeskrivna Göingemålet, med utgångspunkt i en ordbok över Västra Göinges folkmål. Västra Göinge Hembygdsförening anordnar och inträdet kostar 30 kronor. I Lund är det dags för en rad författarbesök under samlingsrubriken Nordiskt ljus. Programseriens författare möter sin publik på stadsbiblioteket men ibland i stadshallen. Tisdag 1 oktober 19-20 kommer finsk-estniska Sofi Oksanen till stadshallen. Hennes senaste, mycket uppmärksammade bok heter I samma flod – Putins krig mot kvinnorna och handlar om rysk kolonialism och sexuellt våld i rysk krigföring, senast i Ukraina. Boken finns som talbok. 10 oktober 18-19 är det norska Ingvild H. Rishøy som dyker upp på stadsbiblioteket. Rishøy skriver ofta om utsatta barn och hon samtalar med författaren Therese Granvald. Tre böcker av Rishøy finns inlästa som talbok. En fjärde, Vi kan inte hjälpa alla, är under produktion. Och när det nu handlar om nordiskt ljus så kan man passa på att putsa på sina kunskaper i och om danska 21 oktober 18-19 på Stadsbiblioteket då Lone Koltoft, adjunkt i danskt språk och litteratur på Lunds universitet, ger en snabbkurs. Och den kan vara till nytta dagen därpå, 22 oktober 18-19. Författargäst då är den danske författaren och psykologen Glenn Beck som skriver utifrån sin egen underklassbakgrund samt landsbygds- och queerperspektiv. Och han möter författarkollegan Maria Maunsbach. Becks "Jag erkänner inte längre er auktoritet" blev en litterär sensation i Danmark och finns på svenska som talbok. Samiska Elin Anna Labbas Augustprisbelönade "Herrarna satte oss här" om tvångsförflyttning av samer i Sverige väckte stor uppmärksamhet 2020. Och hon är nu aktuell med romanen "Far inte till havet" om hur samiska byar dränktes när vattenkraften i norr byggdes ut. Elin Anna Labbas författarbesök äger rum i Stadshallen i Lund 26 november 19-20 då hon samtalar med journalisten och författaren Shora Esmailian. Och 5 december 18-19 är det Agneta Pleijel som avslutar programserien Nordiskt ljus. Och hon kommer till Stadsbiblioteket för att samtala med kulturjournalisten Ann-Marie Rauer. Pleijels romaner har ofta självbiografisk bakgrund, så även den senaste, Sniglar och snö, som finns både som talbok och i punkt. Det är fri entré till alla författarmötena och ingen föranmälan. På Stadsbiblioteket är platsen Atriumgården till höger från huvudentrén betraktat. Och om nu någon tycker sig känna igen författarnamn från tidigare evenemangstips i taltidningen nyligen, så beror det på att de även gästar Malmö stadsbibliotek under hösten. Biljettinformation: Kulturcentralen, telefon 040 10 30 20. Julius 0775 700 400. Kalendern för 2024 års 38:e vecka tar sin början måndag 16 september då Dag och Daga har namnsdag. Sedan 1994 är den 16 september FN:s dag för ozonskiktets bevarande. Det så kallade Montreal-protokollet från 1980-talet ledde så småningom fram till att samtliga länder i världen ratificerade en miljööverenskommelse som gett en kraftig minskning av ozonskiktsnedbrytande ämnen i atmosfären, de som orsakar ozonhål. Den amerikanska skådespelaren och filmstjärnan Lauren Bacall föddes detta datum 1924 och skulle alltså nu ha fyllt 100 år. Hennes filmroller var färre än hennes stjärnglans antydde, mycket på grund av att hon slog av på sitt skådespeleri under äktenskapet med kollegan Humphrey Bogart. I början av 00-talet filmade Bacall i Trollhättans filmproduktionscenter Trollywood. Hon hade då en biroll i danske Lars von Triers film Dogville. Lauren Bacall avled 2014. Tisdag 17 september är Hildegards och Magnhilds namnsdag, medan Hildebrand, Ignarius och Lambertus blivit av med sina dagar vid varierande tillfällen. 215 år har passerat sedan freden i Fredrikshamn mellan Sverige och Ryssland. Fredsavtalet innebar slutet för finska kriget 1808-9 och hela Finland samt Åland och delar av det som då hette Västerbotten fram till Torne älvs östra strand hamnade under ryskt styre fram till tiden för första världskriget. Något som kan förklara dagens muller från Putin om att han anser att Finland egentligen tillhör Ryssland. Kung Gustav den IV Adolf, som ansågs ha misskött det finska kriget, avsattes och flackade sedan fram till sin död Europa runt som en allt mer miserabel överste Gustavsson. Onsdag 18 september firar Orvar namnsdag och chilenarna nationaldag. 10 år har passerat sedan skottarna i en folkomröstning sa nej till självständighet från Storbritannien med 55% nej-röster och 45% ja-röster. Avståndet mellan för och emot har enligt opinionsundersökningar minskat betydligt sedan dess, men nej-sidan ledde ändå i våras, då samtidigt runt 6% av de svarande inte kunde bestämma sig för eller emot, allt enligt sajten politics.co.uk. Den framgångsrika operasångerskan Siw Wennberg, även känd som Sivan-divan och föremål för en inte alltid så smickrande dokumentärfilm med samma namn, fyller 80 år. Torsdag 19 september har Fredrika namnsdag. Och fredag 20 september är allemansrättens dag. Allemansrätten den tillåter oss att röra oss fritt i naturen, att plocka bär och svamp och övernatta något enstaka dygn i tält. Och detta nästan var som helst i naturen, citat, utan att störa eller förstöra, slutcitat, som Naturvårdsverket skriver på sin hemsida. 90 år fyller denna dag den italienska skådespelaren och filmstjärnan Sofia Loren, som i en nyligen publicerad intervju i tidskriften Vogue säger att hon aldrig mer än nu på tröskeln till 90-årsdagen insett att ålder, citat, bara är ett sinnestillstånd. Och så är det Elis samt Lisa som har namnsdag. Lördag 21 september är Matteus namnsdag och Armeniens nationaldag. Ja, så här låter Jupiter, tolkad i orkestersviten Planeterna från 1916 av den brittiske kompositören Gustav Holst. Född denna dag 1874, alltså för 150 år sedan. Det har ibland ansetts att familjen Holst ursprungligen kom från Sverige, men det har inte gått att få fram uppgifter om detta, uppger Wikipedia. Här rösten. Den tillhör förstås den kanadensiske sångaren, låtskrivaren och författaren Leonard Cohen, som denna dag skulle fyllt 90 år, men Cohen avled 2016. Marianne i låten, det är norskan Marianne Jensen som Cohen hade ett förhållande med på 1960-talet. Söndag 22 september återstår 100 dagar av det här året. Det är dags för höstdagjämning och i Uppsala domkyrka är det biskopsvigning. Det är Skara stift som får en ny biskop. Ulrika Fritsson, prästvigd i Lund 1996. Efter valskrällen för ytterhöger och det som brukar kallas populistisk vänster i den tyska delstaten eller förbundslandet Thüringen är det denna dag delstatsval i Brandenburg som omger Berlin. Även i det valet har ett liknande resultat förutspåtts. Och en av världens mest kända tv-serier är nog Amerikanska vänner som hade premiär i USA detta datum för 3 årtionden sedan. Det är även den internationella bilfria dagen och namnsdagsbarnen, de heter Maurits samt Moritz.
Den regionala delen av anslagstavlan innehåller en inbjudan från SRF Malmö Svedala till hela Skåne till bastubad på Öresunds Funkis. Vi fortsätter med bastubad under hösten varannan torsdag mellan klockan 18 till 21 med start den 26 september och avslut den 5 december. Adressen till Öresunds Funkis är Riversborgsstigen 6. Välkomna dit. Vi badar bastu tillsammans och de som är modiga nog tar ett dopp i Öresund. Den nya bryggan och rampen är klara. Övrig ombyggnation färdigställs nästa år. Du tar själv med dig det du anser att du behöver under kvällen. Badtofflor är bra för oss som tänker oss ut i sundet. Och det kommer att vara gemensam bastu. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 0540 eller mejla info@srfmalmo.se senast torsdagen för aktiviteten innan klockan 12. Om du får förhinder eller har frågor, ring Maj-Britt Ryman 070 324 66 09. Observera att det här gäller endast för medlemmar utanför Malmö och det är att resersättning utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö efter att kvitton har skickats in inom 3 månader. Välkommen in i värmen, hälsar styrelsen för SRF Malmö Svedala. SRF Lundabygden bjuder in till 3 träffar. Den 16 september blir det planeringsträff inför Vita käppens dag. I år kommer vi att be oss till Burlöv på Vita käppens dag. Men oavsett var i Lundabygden du bor så är det en dag som berör oss alla. Det är ett utmärkt tillfälle att vara med och påverka. Och till att börja med så har du nu möjlighet att påverka hur vi ska uppmärksamma dagen. Din åsikt är värdefull, så ta chansen, för tillsammans är vi starkare. Tid 16-18. Du bjuds även på fika och du anmäler dig på 046-211-0674 eller via lundabygden@srf.nu senast den 13 september. Den 18 september blir det filmtime. Nu drar vi igång med filmvisningar. Under hösten visar vi 4 filmer och självklart kommer samtliga vara syntolkade. Först ut är Avgrunden. Medan Kiruna står på katastrofens rand slits Frigga mellan sin familj och jobbet som säkerhetschef vid världens största underjordiska gruva. Medverkande är Tuva Novotny, Peter Fransén och Cardo Rasassi. Tid 13.30-16. Du bjuds på vatten eller läsk och lite biosnacks. Sista anmälningsdag 16 september. Den 26 september blir det årets tredje medlemsmöte mellan klockan 18 och 20.30. Här får du möjlighet att göra din röst hörd och komma med förslag och önskemål på kommande aktiviteter. Styrelsen kommer även lämna en ekonomisk rapport för det första halvåret. Dessutom ska vi utse en ny valberedning. Du som vill nominera dig själv eller någon annan till valberedningen, gör det till kansliet så snart som möjligt. Handlingarna inklusive dagordningsförslaget kommer att skickas ut cirka en vecka före mötet till dig som anmäler dig. Och du bjuds på en smörgås samt kaffe och en kaka. Sista anmälningsdag hit är den 13 september. Välkommen! SRF Nordöstra Skåne bjuder in till en trivselkväll i Bromölla. Nu när sommaren går mot sitt slut och höstmörkret smyger sig på planerar vi att besöka krog nummer 2 i Bromölla. Tanken med detta är att äta och dricka något gott i goda vänners lag. Vi besökte krogen förra hösten och det blev uppskattat, så tveka inte utan följ med och ha kul en kväll. Var och en står för sin egen nota. Vi träffas på krogen på adressen Korsholmsvägen 1 i Bromölla fredag den 27 september klockan 18. Och man åker hem när man vill. Krogen stänger klockan 22. Ingen föranmälan behövs. Vid frågor ring Torbjörn 0709 40 58 62. Alla är hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Ringsjöbygdens medlemmar hälsas välkomna till månadsträff på Karidal. Vi träffas onsdag den 25 september klockan 17.30-20. Vi gör ett nytt försök och har bjudit in Maja från Eslövs bibliotek som ska berätta om Legimus och annat smått och gott. Adressen till lokalen är Tröskevägen 2 i Eslöv. Anmälan görs till Inger, mobil 070-620-0153. Och vill man mejla går det bra till srf.ringsjobygden@outlook.com. Välkomna, hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne inbjuder till onsdagsträff den 18 september 13-15.30 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Fikaavgiften är 30 kronor och bingobrickorna kostar 10 kronor styck. För då var det dags för bingo igen. Om ni inte står på den fasta listan och vill komma är sista anmälningsdagen tisdag 17 september klockan 12 på 042 15 83 93 eller e-posta srfvastraskane@srf.nu. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkomna! Och till sist har SRF Ängelholm Båstad en inbjudan till öppet hus den 25 september på torgträffen på Gasvägsgatan 25 mellan klockan 14 och 16. Vi fikar och pratar om vilken verksamhet vi ska ha nästa år. Fundera och ta med era förslag så kan vi göra det ni vill. Nästa öppet hus är sen den 30 oktober, samma tid och plats. Vi fikar och kanske något mer. Ingen anmälan behövs till öppet hus. Och det blir även Luciafest som vanligt den 13 december. Mer info om det kommer senare, hälsar styrelsen. Så börjar vi runda av med ett antal tillfälliga ändringar i den regionala kollektivtrafiken. Tågen först. Inga tåg kör till och från Helsingborg från lördag 14 september klockan 22 till söndag den 15 klockan 06.00. Då kan inga tåg köra till och från Helsingborg. Pågatågen mellan Helsingborg och Gantofta är inställda, liksom de mellan Helsingborg och Landskrona, Förslöv, Mörarp respektive Maria. Bussar ersätter de inställda tågen. Och från söndag 15 september klockan 22.30 till måndag den 16 klockan 04.30 Här är Sundstågen inställda mellan Helsingborg och Båstad. Och Pågatågen inställda mellan Kattarp och Förslöv med bussar som ersätter. Bussarna så i Vittskövle i Kristianstads kommun stänger till den 13 september klockan 16. Tre av regionbuss 553 hållplatser. Nämligen Lyngbygård med hänvisning till hållplatsen Lyngby Fridhem. Cirka 1,2 km norrut på södra Lyngbyvägen. Stängde också Vittskövle-Killegropsvägen samt Vittskövle-Allégården. Som bägge ersätts av hållplatsen Vittskövle-Åhuskorset. 1700 respektive cirka 650 meter söderut på Vittskövlevägen. Och i Åstorp asfalterar man om en bit av Malmövägen onsdag den 18 september klockan 6-18. Då är regionbuss 520 hållplats Åstorp-Dala stängd. Med hänvisning till hållplatsen Nyvång Checkpoint som ligger på Turistgatan och cirka 750 meter söderut. Stängde också Åstorp Idrottsgatan och här ligger hållplats Nyvångsgatan närmast till cirka 650 meter österut och på Ormastorpsgatan. I Malmö började i måndags ett arbete på Sallerupsvägen som flyttar regionbuss 148, 150, 174, 175 samt stadsbuss 6 hållplats Kyrkogården. Cirka 150 meter västerut till den 9 oktober klockan 15. Och i Malmö startar den 16 september en ombyggnad på Ellenborgsvägen som stänger stadsbuss 35 hållplats Toftängen B till den 19 klockan 19. Under den tiden finns en tillfällig stolpe 125 meter åt nordväst in på den korsande Husie kyrkoväg. I Eslöv har man börjat vägarbeta runt stadsparken i Eslöv, bland annat på Södergatan. Hållplatsen Medborgarhuset läge A och B är stängd och resenärer med linje 1 och 2 hänvisas till hållplatsen Eslövs station A och B, cirka 300 meter norrut på Storgatan. Regionbuss 175 stannar närmast på Eslöv station läge D och linje 436 och 474 på samma hållplats läge F. Så ska det vara preliminärt till den 30 december. Och i Kristianstad byggs Kanalgatan om till Stadsgata och en ny etapp började i måndags. Stadsbuss 3 och 84 hållplats Lyckans höjd är stängd. Med hänvisning till hållplats Hönedalsvägen, cirka 300 meter österut på Snapphanevägen. Stängde också hållplatsen Östra Kaserngatan med hållplatsen Villandsgatan som ersättare, 350 meter åt sydost. Och så ska det vara till den 14 december. Till bara den 16 september klockan 5 stänger dessutom hållplatsen Regionmuseet med Kristianstad C som ersättare samt hållplats Centralskolan med Kyrkogården som närmsta alternativ. Och i Helsingborg till sist har Annerovägen stängt ett körfält och stadsbuss 7 mot Dalhem och Brohult tar en annan väg. Till den 22 november klockan 17 är hållplatsen Annerovägen A stängd. Med hänvisning till hållplatsen Rökullagatan A, 250 meter bakåt bussens färdriktning och på Drottninghögsvägen. Stängde också hållplatsen Dalhem centrum läge C med läge A som ersättare 120 meter österut på Dalhemsvägen. Och med det beskedet var det slut på veckans Skånes taltidning. Ett nytt nummer nästa torsdag den 19 september.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!